Från vad vi vet, det här är perspektiv.
Det är bara i ett väldigt välfungerande samhälle som man kan maximera frihetsutrymmet för individen. För skulle du och jag leva i en failed state, ja då skulle vi hela tiden vara tvungna att söka trygghet, säkerhet.
Det finns en grupp som inte litar på andra, som inte har tilltro till samhället eller som tycker sig kunna lita på andra medborgare. De här, de kallas för låglitare och de är en källa för oro för statsvetare. Historiskt sett har vi ju svenskar alltid känt ett högt förtroende för institutioner och funktioner där bland oss i media. Men gruppen som inte litar på myndigheter eller de oberoende nyhetskanalerna blir allt större och vi kan faktiskt också märka några av dem i våra kommentarsfält. Lars Trädgård är historiker och han har bott stora delar av sitt liv i USA innan han flyttade hem igen för något decennium sedan och det ger honom fler perspektiv än många andra. Idag leder han ett stort forskningsprogram kring den sociala tillitsvillkor och historiska rötter i Sverige. Detta vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Han forskar också kring det svenska samhällskontraktet och har tillsammans med Henrik Bergen skrivit den lika omtalade som underhållande boken Är svensken människa? Frågetecken. I vilken de skärskådar den svenska identiteten och jag kan verkligen varmt rekommendera den. I det här samtalet så frågade jag honom vad man kan göra för att få de där lågliten att lita på samhället igen och om det ens är möjligt. Ja, det är många saker vi kommer att befatta oss med i det här samtalet, men innan vi sätter igång så vill jag uppmana dig att prenumerera på podden om du inte redan gör det. Och har du tankar eller synpunkter eller tips på andra ämnen som du skulle ha perspektiv på framöver så når du mig som vanligt på perspektiv@vadvivet.se. Med detta sagt, här kommer mitt samtal med Lars Trädgård. Om vi låter oss börja med det sociala kapitalet och dess betydelse i samhället. Hur ska vi definiera det sociala kapitalet?
I min värld, forskarvärlden, så mäter man ju här på olika sätt. Och då handlar det väldigt mycket om dels tillit och dels handlar det om engagemanget i föreningsliv eller andra aspekter på medborgerligt engagemang. Så det är de två komponenterna kan man säga.
Just det. Det ni har tittat på nu är just tillitsbiten. Vi vet ju att engagemanget är högt och starkt och har varit så i flera decennier. Men hur är det med tilliten då?
Ja, alltså tilliten är ju i allmänhet väldigt hög. Sverige är ett högt tillitssamhälle om man jämför med andra länder. Det är tämligen stabilt. Finns en del svajighet. Vi ser en viss nedgång nu i vår sista tillitsbarometer som precis genomfördes. Vi fick våra stora datasätt nu från SCB bara för ett par veckor sedan. Men man kan säga ändå generellt sett väldigt stabilt. Sen är det ju så att det finns en enorm variation i Sverige. Det kanske vi kan komma in mer på. Men där ser vi ju liksom att det finns inte egentligen ett Sverige idag, utan det finns väldigt stora skillnader runt om i landet, mellan kommuner, mellan stadsdelar. Och där blir det lite mer oroväckande kan man säga. Så att om vi ser på aggregerad nivå, hela Sverige, ja, ser det ganska okej ut. Men när vi börjar titta närmare på hur det ser ut lokalt, då får vi en del andra signaler.
Så kan vi tala om lågtillitsregioner då?
Ja, det kan man ju göra. Vi kan ju jämföra. Vi sitter just nu på Södermalm i Stockholm. Och detta är en högtillitsstadsdel även då inom Stockholm. Där pratar vi om en nivå, om vi tittar på den så kallade generella tilliten. Alltså det är den tilliten som man har till människor i allmänhet. Det är ett klassiskt tillitsmått som man kan säga är nästan en slags syn på hur man ser på människans natur. Är människor i allmänhet i grund och botten goda och pålitliga? Eller bör man så att säga behandla dem med stor försiktighet för att de är i grund och botten opålitliga och själviska? Och tittar man på det så ser vi att på Södermalm har vi ungefär nästan 80% av de som vi tillfrågar som säger sig lita på andra människor. Tittar vi å andra sidan på Rågsved, en annan stadsdel här i Stockholm, eller om vi tittar på Rosengård i Malmö, ja då är vi nere snarare kring 30%. Så du ser själv, detta är en enorm skillnad. En skillnad på 50%. Det är liksom inte små saker, det är inte så att det är skillnad mellan 75 och 77 eller något liknande, utan detta är radikala skillnader.
Är det just andra människor ni mäter eller mäter ni också tilliten till institutionerna och förtroendet för att samhället fungerar? Eller?
Ja, det är en bra fråga för det är en viktig distinktion som du gör där. Det är liksom en skillnad på, vi tittar egentligen på om vi bara tittar på den sociala tilliten, så har vi tittat på tre olika aspekter. Det ena är den generella tilliten. Sen har vi då vad vi kallar för den partikulära tilliten. Det är tillit man har till sådana som man känner. Alltså, du vet, familjemedlemmar, vänner, grannar och så vidare. Och sen har vi då den tredje som egentligen är vår specialitet, vilket är lokalsamhälletilliten. Alltså den tillit man har till människor i området där man bor. Mm. Alltså, och det handlar mycket om huruvida man kan lösa problem tillsammans. Men sen har vi då det som du är inne på nu. Och det är ju då förtroendet för gemensamma institutioner. Och då kan man ju sin tur dela upp. Alltså man kan titta på liksom ha medborgarnas förtroende för regeringen, för folkhälsomyndigheten, för medier, för sjukvård och så vidare. Och det här är ju inte egentligen vårt huvudområde, men vi har med sådana frågor också. Mm. Och i den här undersökningen var det väldigt intressant, för vi hade med frågor som också adresserade specifikt så att säga, påverkan från pandemin. Mm. Hurvida det har liksom förändrat förtroendet för olika institutioner i samhället. Så vi har det också som ett intresse, som ett svar på din fråga.
Ja, men för om man ska backa lite när det gäller det där sociala kapitalet eller generellt förtroendekapital till omvärlden, så är väl den mest berömda boken är ju Robert Putnams Den ensamma bowlaren, Bowling Alone. Liksom, han har hängt ganska länge i Italien och studerat liksom regionaliseringen efter andra världskriget, hur det där gick. Liksom. Och det är där han kommer fram till att egentligen norra Italien har man hög tillit med hög socialt kapital, södra lågt, för att det finns så få sociala institutioner. Det är det där skämtet kommer om att i norra Italien hittar allt möjligt. I södra Italien har egentligen bara två. Det är maffian och det är katolska kyrkan, och ibland är de samma. Det är liksom det är där vi kommer ifrån in i den här, de här tilliten. Och det här är ju en annan, det är en utbruten del som du säger av det där totala sociala kapitalet. Mm. Men det är klart, om man inte litar på andra så vill man inte heller engagera sig. Så det är någonstans den mest fundamentala.
Right. Alltså, man kan säga så här, att Putnam är intressant just i det att han i sin tidigare arbete, alltså, som handlade just om demokratin i Italien. Den boken betonade ju egentligen någonting som var lite annorlunda än Den ensamme bowlaren. Så att den första boken så är han just intresserad av, det kan man säga, den institutionella infrastrukturen i samhället, som då är, som du säger, mycket starkare i norra Italien. Sen var i den senare boken då, Den ensamme bowlaren, där börjar han prata mycket mer om det här som vi ibland kallar civilsamhället. Där så att säga, betoningen är mindre på så att säga, offentliga institutioner och mer då på, kan man säga, frivilliga föreningar av olika slag. Och där har det liksom uppstått en ganska stor debatt i forskarvärlden mellan de som så att säga, säger att nej, det där med föreningsvärlden och den typen av medborgarengagemang är inte riktigt lika viktigt, för det är liksom man har liksom gjort ett val, alltså i den märken att de som redan är högtillita alltså, går in i de här typerna av föreningar. Så det är inte de som säger, i sig skapar tilliten. Det är liksom orsakssambandet går på andra hållet, och då pekar man. Till exempel den svenska statsvetaren Bosse Rothstein brukar ofta poängtera detta, att det liksom det är, i hans teorier så är det liksom snarare så att det är de offentliga institutionerna som är de som så att säga är grund och botten då tillitsskapande. Mm. Och det där liksom är en fråga som fortfarande, ska jag säga, det är en del av forskarvärlden. Man kan ju, om man vill inta lite mellanposition, så kan man ju säga så här, för att lösa problemet lite grann, är att säga så här att ja, herregud, det här är ju alla form av olika institutioner. Alltså det är ju så att även föreningslivet ingår, va, i vår institutionella infrastruktur. Mm. Så att har man liksom väl fungerande institutioner, både offentliga, privata i form av näringslivet och de här frivilliga föreningarna och organisationerna, så har man sammantaget någonting som är väldigt stabilt och viktigt för att skapa en känsla av ett välfungerande samhälle. Sen hänger det ju slutändan på det som du var inne på, va? Att de individer sen som så att säga existerar i de institutionerna också som individer är pålitliga. Det är ju så att ringer man upp och pratar med någon representant för ett företag, en organisation eller en offentlig institution, så pratar man ju till slut med en människa. Och tilliten man har till den personen är svår att särkoppla, va, ifrån förtroendet för institutionen. Och är det så att man börjar liksom uppleva att individer är korrupta och använder de här olika institutionerna för sina egna ändamål, som ju är fallet i många delar av världen, ja, då liksom byggs det in både, va, en misstänksamhet mot individer, alltså social tillit kanske blir lägre, men det är också så att man har en väldigt negativ syn på institutionerna.
Mm,
de drivs ju av de här individerna.
brukar alltid tänka det, jag är ordförande i en tomtägarförening såklart. Och då tänker jag på att det är alltid bra att ringa till människor så man inte mejlar för mycket när man ska lösa problem. Därför att då blir jag först människa och sen i andra hand representant. Och då kan man utnyttja det lite grann eller liksom mjuka upp det. Mm. Men jag tänker också på Putnam, alltså tiden har ju inte kanske gått väl åt alla hans teorier som han har egentligen ganska i grunden ett visst teknikfientligt drag. Det är liksom, tänk den nya tekniken som slått in i Chile, liksom kärnfamiljen och familjen, det finns inte längre kvar. Och liksom. En av de mest komiska partierna tycker jag är den där boken Ensamma bovlar, när han konstaterar att till och med förbundet Optimisterna förlorar medlemmar. Men samtidigt så ser vi ju, och det har ju inte minst den forskning som du har företrätt och som du har bedrivit visat att engagemanget är högt och starkt, bara det att det har tagit sig annorlunda uttryck. Och då är vi ju tillbaka på liksom att tilliten från individ till individ och sen hur det som tar sig längre ut till institutionerna är avgörande.
Nej, men det är en viktig poäng och jag tror att alltså det som är problemet för mig ofta med Putnam och andra liksom man brukar kalla dem för kommunitära tänkare va? Som är väldigt vanliga i USA där betoningen på community är väldigt viktig och det finns också en romantik kring familjen, kring de religiösa samfunden och så vidare som så att säga speciellt viktiga komponenter. Va? Ibland pratar man om en mediating structure, alltså att stå mellan individen och staten. Problemet där är ju liksom att det finns inga empiriska belägg egentligen va, för att detta är något som vi kopplar ihop med hög tillit. Va. Utan det är snarare så att det är de här väldigt individualistiska länderna i Norden som dessutom va, har en stark stat och ett starkt förtroende. Det är där du har den här höga generella tilliten. Så man får vara väldigt försiktig va, med liksom att inte romantisera vissa företeelser som kanske egentligen empiriskt inte tycks vara så väldigt väl kopplade va, till det man så att säga, vill hylla om det är tillit som man är ute och far efter.
Just det, det är en rolig observation för att det är just det när du säger det, jag har inte tänkt på allt men det är precis det. Alltså, där finns ju den där amerikanska traditionen att staten per definition är liksom överstatligt negativt i grunden för man tänker sig att det är det nog gamla England och det man flydde ifrån som det här kommer här och stökar igen. Men vi har ju en helt annan syn på det. Right. Och du har ju bland annat myntat den här termen om statsindividualismen. Mm. Och det är väl att kunna ha både kakan och äta den.
Jag brukar beskriva lite grann som en paradox. För att vi är så att säga, ett land med ett samhällskontrakt som å ena sidan så att säga, premierar och ger uttryck för väldigt starka sociala värderingar. Alltså för det här med hög tillit va, handlar ju om en social värdering. Att vi faktiskt litar på att man kan samarbeta med människor, att man premierar det här samarbetet. Men det är också så som vi vet från många andra undersökningar att Sverige sticker ut också som mycket mer individualistiskt. Det är inte så mycket i den här bemärkelsen som är kanske vanlig i anglosaxiska länder där man tänker på individualism i termer av excentricitet. Va? Utan det är snarare den här liksom svenska varianten. Alltså vi visserligen alla går och handlar på IKEA och liksom ser ganska lika ut i våra hem och så vidare. Men vi har ett oberoende i relation till varandra va? Som gör att vi så att säga, har en form av frihet som inte man har i ett samhälle där man är väldigt liksom, så här inbakad i familjen och de här täta gemenskaperna som välgörenhetsorganisationer, samfund och så vidare. Mm. Så att där är det intressanta är att när man då ser på detta så tänker man, vad är det här för någonting? Hur kan de både ha massa sociala värderingar och sen så vara individualister? För när man säger individualister brukar folk tänka på folk som är lite själviska, lite självcentrerade, egoistiska och så vidare. Men då brukar jag säga att det finns liksom inget nödvändigt liksom, problem här. Va? För man kan ju mycket väl vilja göra något vettigt av sitt liv, va? Ha en karriär. Men samtidigt ha detta i ett prosocialt sammanhang. Mm. Och tvärtom är det då så, skulle jag hävda. Det är ju liksom en grundläggande liksom, tes då, kanske man säger, i det som jag har hållit på att skriva om. Och det är ju nämligen det att det är bara i ett väldigt välfungerande samhälle som man kan maximera frihetsutrymmet för individen. För skulle du och jag leva i en fail state, ja då skulle vi hela tiden vara tvungna att söka trygghet och säkerhet va, i de här små gemenskaperna som ju tenderar så att säga att ur ett individperspektiv va, vara mer snarare liksom begränsande än tillbakalutad välfungerande demokratisk stat.
Just det. Så den kollektiva tanken här är, kan man också förstå att vi är, jag har glömt vem det är som sjunger detta, men att vi är annorlunda på exakt samma sätt. Alltså alla får göra sina egna grejer, men det blir ändå exakt samma. För vi har valt att göra det, men resultatet blir likadant. Vilket ju kan tolkas som att det är en kollektiv handling, fast det är...
Precis. Ja, men det är bra. Och det, jag tror det ligger en hel del i detta.
Parallell individualism på något vis.
Ja, precis. Så det ligger mycket i detta. Det är liksom, poängen är liksom inte att ha en, så att säga, en väldigt uttrycksfull form av individuell annorlundahet som sin egen identitet. Va? Du får inte heller några pluspoäng för det i Sverige socialt. Va? Alltså, om du är en väldigt rik människa till exempel, och du bestämmer dig för att bygga liksom, vad man säger i USA kallar för McMansion, va? Alltså en jättestor byggnad som är 5 gånger större än alla husen runt omkring dig, ja, då är ju det är ju lätt konsekvensen av detta en slags social katastrof, för ingen vill ha någonting med det att göra. Va? Utan om du åker ner till Bjärehalvön ner Skåne, så upptäcker man efter ett tag att även väldigt rika människor där har relativt synbart, åtminstone utifrån, ganska modesta hus. Va? Som inte sticker ut för mycket. Va? Och det är också en slags frihet på sitt sätt. Va? För du slipper liksom många av de här pretensionerna som kommer med liksom en status i väldigt hierarkiska länder. Va? Där det är en väldigt viktigt att ha ett större hus än de andra för att markera, va, sin egen förträfflighet på olika sätt.
Ja, just det. Nej, men det är där folk kan tappa förtroendet för dig om du inte uppträder i relation till den förväntade rangen du har. Är du väldigt viktig och uppträder som en vanlig människa, så kan det orsaka väldigt stor oreda. Liksom. Om vi tittar på det svenska samhället, vem litar på folk i Sverige och vilka gör det inte? Alltså de här högtillitsregionerna, nu sitter vi som sagt på Södermalm, här finns det. Är det en regional grej? Är det en demografisk grej? Är det en etnisk grej?
Väldigt mycket av det vi ser, om vi bara tittar liksom på våra data och ser vad ser vi för typ av samband, va? Bara så här rakt av. Och då är det ju så att vi ser ju å ena sidan samband som rör sig individen. Va? Alltså du vet, har du en god utbildning, har du arbete, har du en hyfsat god inkomst, ja, då är chanserna ganska goda att du också är en högtillitare. Å andra sidan, har du inte det, alltså har du en dålig utbildning, arbetslös, långtidssjukskriven och så vidare, då är chanserna att du är en låglitare mycket större. Och sen ser vi ju hur detta också då spiller över i en geografisk segregering. Så att vi har tydliga skillnader som vi var inne på, va, mellan olika bostadsområden, olika kommuner som i ett fall kanske är dominerade just av en befolkning som har det ganska gott ställt på olika sätt och vis. Å andra sidan har du andra stadsdelar och kommuner och samhällen där du har, så att säga, en mycket större andel av befolkningen som då är i vad vi ibland kallar för idag i Sverige en form av utsatthet, eller på något sätt liksom är samhällen med mycket lägre inkomster, tillgång till arbete, utbildning och så vidare. Så det är liksom skillnader som vi kan titta på både ur ett områdesperspektiv och ur ett individperspektiv.
Men det är den socioekonomiska förhållanden är den röda tråden här.
Ja, alltså, du tog ju upp lite grann också för om mångfald etnicitet, om jag förstod det rätt. Va? Och man kan ju säga så här, va? Det här är ju en politiskt laddad fråga. Så att det finns ett driv, om vi tittar i politiken, va? Från vänster, så att säga, att vilja se det här i första rummet som socioekonomiska frågor. Så det vill säga att grundproblemet är ojämlikhet. Och man kan peka på samband också här. Va? Alltså, att, har du samhällen som är väldigt ojämlika, så tenderar de också att ha lägre tillit på en aggregerad nivå. Så det är det ena. Men sen från högersidan, eller från de som, låt oss säga, intar en mer främlingskritisk eller invandrarkritisk perspektiv, så har vi ju snarare då liksom en tendens till att vilja fokusera på mångfalden i sig, va? Den etiska mångfalden som ett problem. Vad vi har sett är ju att båda de här nog faktiskt är faktorer. Va? Alltså det går liksom inte att, så att säga, enkelt säga liksom att nej, men det är bara liksom fråga om mångfaldsproblematik, eller att det här bara frågan om en ekonomisk ojämlikhet. Utan det är någonting lite mer komplext, och det är det som gör det givetvis också så svårartat. Och det här liksom är ju frågor som är oerhört också viktiga, va, för Sverige idag. För det spiller liksom över i vår politik vad det gäller sånt som invandring, integration, hur vi satsar på liksom grundläggande gemensamma resurser i samhället. Så att det är liksom en oerhört viktig fråga, och det här är en känslig fråga dessutom i politik.
Ja, för eftersom tilliten som då ser ut i de här olika ringarna, den omedelbara närheten av närmaste familjen och sen de utanför, och så kommer institutionen där borta, så kan man ju också säga att det inte därmed skulle vara helt säkert att tilliten skulle vara lägre. Jag har i vissa perioder befunnit mig i liksom områden med mycket invandrare som pratar om liksom sitt hemland i varma termer och hatar det lokala landet. Jag pratar om svenskar i Frankrike. Mm. Det är ju väldigt så liksom att de sitter på kotta syr och gnäller. Mm. Där litar man ju oerhört mycket på sig själv och sitt system, och sen tycker man att liksom det franska är undermåligt. Och man skulle kunna tänka sig att liksom de som kommer till Sverige kan ha liknande typer av resonemang om förhållandena här.
Det är intressant du säger det. Vi gör ju den här tillitsbarometern som vi då började göra i 33 svenska kommuner. Sen har vi nu expanderat så vi är uppe på 50 kommuner. Men samtidigt som vi gjorde det nu i höstas så plockade vi ut 10 stycken frågor från vår tillitsbarometer och inkluderade dem i en annan undersökning som heter invandrarindex. Och så har vi nu gått in och jämfört de här två undersökningarna. Och någonting som är intressant här är att vad vi ser att vad gäller just den här sociala tilliten, alltså det vi pratade om tidigare med generell tillit, men även den partikulära tilliten, alltså tillit som man har till de som är nära en, där är det väldiga skillnader. Så där ser vi liksom att de som är nyanlända i Sverige, och det här är inga nyheter, men det blev så väldigt tydligt när vi liksom hade exakt samma frågor i båda undersökningar, så är det ju en väldigt, väldigt mycket lägre tillit bland de som är nyanlända. Och det är ingenting konstigt med det här, för de kommer ju från lågtillitsländer. Så det, liksom, det finns inga skäl att förvänta sig någonting annat. Men det blev väldigt, väldigt tydligt, en stor, stor skillnad. Men, och det här är det intressanta, när vi sen ställer frågor kring förtroende för gemensamma institutioner, alltså samhällsinstitutioner, då är skillnaderna mycket mindre. Och en del är det så att de nyanlända invandrarna har mer förtroende för institutionerna, vi pratar ju här då i Sverige, än vad den allmänna befolkningen har. Och det här är intressant, va? För det liksom tyder på att de här människorna är ju inte, de är inga dumhuvuden. De kommer ju från länder, va? Med mycket dåligt fungerande gemensamma institutioner. Och ett skäl att de kommer hit är ju för att liksom hitta skydd från detta. Möjligheter att skapa bättre liv för sig själva. Och då yttrar det sig att de kan ha förtroende, va? För svensk skola och svensk polis och svensk skatteväsende och så vidare. Skattemyndigheten är ju Sveriges populäraste myndighet som du kan känna till. Utan för den skull, va, förändras vad det gäller sin skepsis, va, gentemot andra människor, va, inklusive inte minst de som är i de områdena där de bor. Va. Mm. Och det där tycker jag är fascinerande, för det öppnar ju upp en, liksom, en intressant horisont. Va, för att är det så att man så att säga, går in med ett hyfsat bra förtroende för gemensamma institutioner och sen så att säga, hittar en roll i det här nya samhället, så kan det ju vara så, och det här är ju en empirisk forskningsbar fråga, va? Mm. Att de så att säga över tid sen också, va? Kanske börjar utveckla sig tillitsmässigt vad det gäller social tillit också i en mer, kan man säga, svensk riktning, om man får uttrycka det så. Så det här är ju jätteintressant, va? Så det är inte så att de bara liksom är lågtillita rakt av, utan det är mer komplext än så.
Vi kan ju se hur vi svenskar kan plötsligt lita på amerikanska varumärken vi aldrig varit i kontakt med själva. Bara för att vi har sett dem i amerikansk media och konsumerat dem, så då har vi en uppfattning om dem. Utan att själv ha provat liksom den senaste som smaken av Mountain Dew eller något annat läskigt. Liksom. Och vi kan också se hur man tar med sig det. När jag skrev min bok Engagemang tittade jag ju på hur folk från södra Italien hade tagit sig till New York och liksom passagerarlistor, var de bara för kom ifrån och var de bosatt sig någonstans. Och då såg man ju att i det nya främmande landet så napolitanare bosatt sig med napolitanare och milanesare med milanesare. Det var ju väldigt så liksom ort för ort på olika gator. Mm. Och att det fanns också att de litade på det nya landet. Alla i nya landet var jättetrevliga och så blev de lurade av irländare hela tiden. Alltså det var också något där innan man då lärde sig att irländare var farliga eller vad man nu skulle lära sig. Så det är intressant det där. Det är egentligen poängen att tilliten inte är saklig, vilket ju gör den intressantare att studera.
Nej, det är ju en föreställning, va? Väldigt mycket. Va? Alltså en poäng med tillit är ju just att det är så att säga motsatsen till kontroll. Det finns en ganska välkänd, mer kanske en sägen, men det är liksom ett slags ordspråk från den ryska kommunisten Lenin. Va? När han säger liksom att tillit är bra men kontroll är bättre. Mm. Och idag är det ju så att i Sverige vi börjar faktiskt leva i mer av ett kontrollsamhälle. Va? Och det där har liksom då att göra med att man måste liksom ha koll på skattemedel. Och ja, vi börjar skapa massa kontrollmekanismer i skolor, inom sjukvård och andra institutioner och så vidare. Och mycket av det här liksom är säkert har massa goda intentioner bakom sig. Men det innebär också att man gör sådär avkall på någonting som är viktigt, va, med tillit. Va? Nämligen att tillit representerar låga transaktionskostnader. I ett högtillitssamhälle, va, så behöver vi inte hela tiden lägga ner väldigt många resurser och mycket tid, va, på att se andra människor som opolitliga, att se affärsmän som korrupta och så vidare. Och så vidare. Och detta är en enorm fördel, men det bygger ju så att säga inte på kunskap utan på en föreställning, va, om att andra människor är pålitliga. När det funkar. Mm. Och alla beter sig rätt, att vi alla är skötsamma arbetare, att vi alla är ärliga, vi följer regelverken, ja, då är ju detta en enorm kollektiv fördel för samhället. Och det är ju liksom de nordiska ländernas stora komparativa fördel.
Mm.
Men det bygger ju, precis som du är inne på, va, det bygger ju på en slags tro, va, trosföreställning. Tillit och tro ligger väldigt nära varandra, tilltro. Och detta är ju liksom en form av att man spelar högt. Tänk bara på dig själv, va? Du och jag går in i ett flygplan.
Mm.
Alltså detta är en ganska fantastisk idé. Vi hoppar in i en stor jävla maskin. De stänger dörren och flyger iväg. Alltså vad vet vi om det här planet? Så? Vad vet vi om piloten? Alltså nästan till ingenting.
Mm.
Och det är som du säger, alltså, du köper en iPhone. Alltså, det liksom bygger ju inte på att du har undersökt den här. Va? Utan det är ju någonting. Och skulle man liksom behöva kontrollera varenda jävla grej, då skulle du liksom tillbringa nästan hela ditt liv med så att säga, olika kontrolljobb. Så tilliten är ett enormt smörjmedel i ett samhälle.
Mm.
Och fördelarna just för ett högtillitssamhälle i relation till kontrollsamhällen är därför väldigt stora. Och det är ju någonting som vi måste vara ganska försiktiga med i Sverige. Va? Vi lever i en tid nu, va, tycker jag, när man börjar se hur så att säga, kärleken till kontroll börjar liksom accelerera på olika sätt. Va?
Men har vi inte haft alltid kontroll om så social kontroll? Vi är väldigt homogena samhällen här i Norden och vi liksom håller koll på varandra. Och liksom, både du och jag är från Bjärehalvön, men när man går in på MP Nilsson för att köpa någonting så kan någon säga till mig så här, du skiter i köpa din, din far har ju en sån, du kan låna av honom. Det är ganska läskig kontroll att de vet vad vi har i våra verktygsbordar.
Men det är riktigt, Per, det du säger. Och det är ju lite grann, det här kom ju upp när jag blev intervjuad mycket under coronapandemin. Va? Att liksom, vår ansats byggde liksom på en ömsesidig tillit och förtroende. Va? Men det betyder ju inte, och det var man ju tvungen att förklara väldigt noga, va, för liksom, journalisterna som kom från Sydeuropa. Va? Det där betyder ju inte liksom att liksom anything goes. Va? Utan det betyder liksom, som jag brukar säga, att vi alla har en liten polis som sitter på axeln, va, och kollar in. Va? Och det är ju den här sociala kontrollen givetvis som du pratar om. Så att det finns ju liksom förväntningar som vi projicerar. Vi vet ju alla den här liksom blicken, va, som svenskar gör, va, om du är ute och går någonstans och du gör någonting fel.
Mm.
Ja. Och det är ju klart, det här är ju förutsätter att alla liksom förstår de här koderna, va? De här olika kulturella koderna som gör liksom att vi ändå har koll på varandra. Så du har absolut rätt i detta. Va? Men den kollen är så att säga, handlar ju om inbyggda, alltså, normer som vi har med oss. Va? Så de kräver liksom inte kontroll i den här mer formella betydelsen. Va? Så det är det som jag menar. Så det är inte så jag menar att vi lever i någon slags anarkitillstånd. Va? Så är det ju verkligen inte.
Det är intressant därför det tror jag också det gör att de här normerna vi har med oss, den här självkontroll, om vi kanske kan använda ett sånt begrepp, det är lätt att man förväxlar den mellan den allmänna kontrollen och, liksom, och pratar om det i samma term. Ja, det blir bra om vi rationaliserar, om vi har lite koll om vi gör så här och inte tänker igenom vad innebär det för individen.
Ja.
En liksom sak som ju funnits egentligen hela historien men som accentueras nu, nämligen att vi i alla lägen villiga att ge upp privacy för convenience. Om det bara är bekvämt kan jag uppge lite av min värdighet. Nu är det så att liksom, oh, jag använder Facebook för att logga in, Facebook-konto för att logga in överallt.
Mm.
Då vet de allting om mig, men det blir lite bekvämare. Förr kanske jag hade en bekänt som visst fick se mig byta om, men det var ju väldigt bekvämt att han bar iväg mina byxor.
Mm.
Så det finns ju en sån där också kontroll som kommer in i det i liksom tillitssammanhangen också, tänker jag.
Absolut, visst är det så. Vi måste liksom, men så man får liksom förstå att det här liksom med att leva i ett högtillitssamhälle liksom betyder inte att vi lever utanför ett samhällskontrakt. utan det är liksom en del av det här samhällskontraktet. Och det är ju klart att om du är riktigt frihetligt orienterad, jag tänker på mig själv, när jag lämnade Sverige när jag var 17, kring 1970, jag är född 1953, då lämnade jag ju ett Sverige som jag upplevde va, som väldigt trångt, väldigt homogent, allmänt jobbigt, va, lite präktigt. Va. Och jag vill ju då bort va, och reste och hamnade i Kalifornien. Va. Och då handlar ju det om en snarare en slags libertariansk dröm. Va. Alltså jag vill liksom ha en maximal, ovillkorad frihet. Och där just liksom amerikanska västern liksom passade väl in i det här sammanhanget. Och det är liksom, var ju liksom den här ungdomsrevolten va? Och liksom min jakt efter sex, drugs and rock and roll som gällde i det läget. Mm. Det där liksom är också någonting som man måste förstå. Va? För det finns ju många som förhåller sig ganska kritiskt va? Till Sverige som just ett ganska styrt, alltså uppstyrt samhälle. Va? Och det, där är vi inne precis på det du tar upp. Va? Det vill säga det, som det må vara fritt, vi har stort frihetsutrymme för individer, men det finns starka sociala normer va? Som samtidigt begränsar de facto va? I det dagliga livet det här frihetsutrymmet. Va? Så det är mycket mer så att säga, raffinerat det här va? Än att det bara är någon slags allmänt frihetstillstånd.
Vad kan göras för att höja tilliten? Och kan man höja tilliten från liksom, till exempel från statligt håll? Eller sker det bara medmänniska till medmänniska? Liksom när, när det visar sig att Hanna som klipper här inte snott din plånbok utanför studion så känner du, ja, ännu en dag.
Eller vad är det? Nej, alltså det här är...
Jag hoppas att hon inte snott plånboken.
Ja, det vi ses strax. Det här är sån här en miljon dollars fråga som du ställer. Mm. Och det här är en fråga som jag tror väldigt, väldigt många forskare ställer sig, ekonomer, statsvetare och så vidare. Man vill veta, alltså som Francis Fukuyama, det var ju han som myntade det här greppet om liksom the end of history, men i det här fallet så har han också senare skrivit en bok, han har varit intresserad av tillit. Va? Och då så höll han väldigt bra en föreläsning som liksom hade då liksom titeln som en fråga, how to get to Denmark. Hur blir vi Danmark? Och vad han menade om var inte Danmark bokstavligt, utan han pratade just om ett nordiska högtillitssamhället. Hur förvandlar man Ryssland till Danmark? Mm. Och då är vi inne precis på den här frågan. Hur kan du se till att bli av med korruption och ersätta det istället med tillit och förtroende, laglydighet? Och den där frågan, alltså, kommer du på ett svar på det så kan jag garantera dig att du får sen ett Nobelpris. Va? Mm. Så detta är liksom en fråga som egentligen inte är besvarad. Men om jag skulle ge liksom några antydningar om vi bara ser till det svenska sammanhanget. Mm. Och jag ser på de här sambanden som vi ser. Och om vi tittar liksom på vad är det som är gemensamt för lågtillitsområden i Sverige. Mm. Så skulle jag vilja så att säga att som en grundtes så är det liksom så att det finns bara en väg in i det svenska samhället, in i det svenska samhällskontraktet, och det är via arbetet. Arbetet är liksom A och O. Vårt samhällskontrakt bygger på en väldigt enkel princip. Det är medborgare som knegar, betalar sin skatt och förtjänar sina rättigheter. Va? Det är liksom den centrala logiken i det svenska samhällskontraktet.
Så vi kan bara lita på människor som gör rätt för sig?
Ja. Gör din plikt, kräv din rätt. Va? Det främsta uttrycket för ett högtillitssamhälle, det är någonting så osexigt som viljan att betala skatt. Mm. Säg till en amerikan att liksom, skattemyndigheten, Sveriges populäraste myndighet, de kommer ju liksom bara titta på dig med skräck i blicken. Mm. Men detta är väldigt viktigt, och det har ju att göra med att det finns en föreställning, även om vi är väldigt kritiska i för sig i Sverige. Vi har en livlig diskussion kring de här frågorna som man ska. Det måste bygga helt in på transparens. Men i grund och botten finns ju en föreställning om att det här samhällskontraktet ändå funkar hyfsat bra. Va? Det vill säga liksom att du betalar visserligen jättemycket stor del av inkomst i skatt, men det kommer ändå tillbaka en hel del. Va? I form av investeringar, kollektiva nyttigheter och sociala rättigheter av olika slag. Så det här liksom är det som talar. Men då betyder det, för att du ska uppfattas som pålitlig, vi ställer en sån här fråga i vår senaste, de två senaste tillitsbarometrarna. Vad är det som är viktigt för dig att uppfatta en annan människa som pålitlig? För kom ihåg det, tillit är ju en relation vi har också. Va? Och det visar sig att...
Just det, man litar alltid på någon eller något, inte i största allmänhet.
Nej, precis. Mm. I slutändan blir det ju en relation. Ja. Och då visar sig att det är som nästan alla, alltså du vet, 90 plus va, svarar jag på, är skötsamhet. Och det är sen i sin tur kopplat till arbete. Att arbeta och göra rätt för sig. Att inte fuska. Att ge sanna uppgifter om din ekonomi till myndigheterna. Så det här är liksom... Jag skämtar mina yngre kollegor. För de tyckte jag var lite dum som skulle ha en sån fråga som hade med ett ord om skötsamhet. De försökte förklara för mig. Det är bara gamla gubbar som du som tror sånt finns. Utan numera har vi faktiskt internet och YouTube och massa intressanta bloggar och liknande. Så vi liksom håller inte på med skötsamhet längre. Men så här, men vi gör det här till en empirisk fråga. Så. Och det visar sig då att det fortfarande is alive and well. Mm. Och just den här kopplingen mellan skötsamhet och arbete, det här var ju en bok som skrevs av en annan historiker som heter just Den skötsamme arbetaren. Och det här liksom är en tankefigur och en slags moraliskt ideal som går väldigt djupt tillbaka i den svenska folkrörelsetraditionen. Och som egentligen är väldigt krävande, va? Alltså det är liksom, du är inte riktigt människa fullt ut, va? Och du är absolut ingen god medborgare, va? Om inte du jobbar och betalar din skatt. Å andra sidan så var detta ju del av så här, kampen mot välgörenhet. Mm. Det vill säga man ville ersätta den här förfärliga borgerliga filantropin och välgörenheten som ju handlar om underdånighet, va? Och ojämlikhet, va? Med
eller det tolkades så i alla fall.
Ja, det upplevdes ju så för alltså, idag har vi lite glömt bort, va? För att det är bara de som är äldre som har så här närhet i gamla fattig Sverige, va? Så idag för unga människor är väl filantropi snarare lite hippt, va?
Just det, men det här var ju på en tid när man tänkte sig att den som tog emot pengar behövde stå med mössan och hand och säga tack snälla goa herrn.
Precis, va? Det är liksom Strindbergs i röda rummet, va? Med de här liksom, välgörenhetstanterna och så Det betyder då att arbete är så viktigt. Och så ska vi inte glömma att i Sverige är det också så att vi har ju en situation idag som ju inte var aktuell om du går tillbaka innan 70-talet. Va? Nämligen att det är inte bara män som arbetar. Kvinnor jobbar också. Alla vuxna människor jobbar. Och det innebär så att säga att arbetet, det är inte så att vi arbetar nödvändigtvis mer. Alltså du försöker få tag på folk en fredag eftermiddag. Men det statusen som kommer med arbetet, va, är oerhört centralt för självaktning och för respekt från andra.
Nyttighet, ja, på något vis.
Du ska vara nyttig, ja, precis. Och om du sen är en nyttig idiot eller nyttig på annat sätt, det får inte någon större roll.
Det får andra avgöra.
Ja. Men alltså, vikten detta, och det här är ju då någonting som blir väldigt, väldigt viktigt att förstå när vi har en situation idag som vi har i Sverige med hög sysselsättning. Men samtidigt har vi vissa grupper som står utanför. Vissa ungdomar med dålig utbildning, flyktinginvandrare och äldre som ju inte ofta finns med i debatten. Men alltså, vi har ju ett ålderdomsfakt i Sverige också. Det har att göra med det att när du väl liksom har nått upp i pensionsålder och du faktiskt i Sverige är ju inte vi skyddade, va, heller i det avseendet. Utan det är ju fullt lagligt att ge människor sparken bara för att de har nått upp en viss ålder. Va? Det skulle vara i USA skulle det vara olagligt, va? Det är en diskrimineringsgrund i så fall. Men det gör då liksom att arbetet och identitet som arbete är väldigt viktigt. Så att vill vi få in folk, va, från låt oss säga utsatta områden i Sverige med, som är lågtillitsområden med folk som är utanför, då är det arbetet. Och det innebär i min analys, va, att det som underskattas är väldigt mycket i vår debatt i Sverige kring integration och inkludering i näringslivet. Vi har ett fokus på det offentliga, politiken. Vi har en slags, tror jag, helt orealistisk syn på civilsamhällets förmåga i det här avseendet. Civilsamhället kan vara bra för kontaktytor. Mm. Men där jobben finns, det är ju i det privata näringslivet. Mm. Och de borde så att säga både ta ett eget ansvar men också erkännas, va, som viktiga aktörer på ett annat sätt än vad man ser idag. Mm. För det liksom är, kan man säga, A och O. Så det här ska jag peka på den centrala aspekten om vi är ute efter att få med alla i tillitsbåten. Mm.
Vi skrev ganska nyligen om vilka som tror på konspirationsteorier och då visar studier att de personer som är oroliga eller som upplever att de inte har kontroll över sitt liv lättare dras till konspirationsteorier. Är de också låglitare då?
Jätteintressant. Det är lustigt att du frågar mig, för jag blev själv intervjuad bara för någon vecka sedan av finländskar som skriver en bok, va, om konspirationsteorier. Och hennes tes är precis den som du är inne på, nämligen att det här liksom är kopplat, va, just till lågtillitare. Det finns ju liksom en slags empirisk ingång, va, är ju att titta på politiken. Och vad vi ser, och det ser vi i vår undersökning, vi har ju en fråga med i vår undersökning om vilket politiskt parti som en person har röstat på. Och där är det ju kristallklart, och det här har vi sett i andra undersökningar också. Det är framförallt Sverigedemokraterna som är en lågtillitare. Mm. Och där kan man då tänka sig att detta också är en grupp där konspirationsteorierna kanske har bättre grogrund. Att det är en slags komplott mot Sverige på något sätt. Så att det är en bra ingångstes. Sen behöver man ju givetvis beforska det kanske på ett mycket mer ordentligt sätt. Mm. Men det är ju inte en helt otänkbar idé. Och jag ser det i USA, vad som har hänt nu på vad det gäller konspirationsteorier på högerkanten i politiken. Så tenderar ju det liksom att röra sig i samma riktning som det som vi pratar om nu.
Men för det finns ju den här med, menar, det här kan ju du som spenderat lång tid i Amerika, att liksom från andra sidan Atlanten så ser ju Sverige ut som ett land som har 8 partier, varav 7 är socialdemokratiska. Där ju SD står ut genom att solidaritet inte är deras kärna. Så då skulle man kunna också säga att ja, men det är solidaritet, och lite runt på andra så kan det inte vara solidarisk. Men samtidigt när man tittar på både QAnon och man tittar på andra, alltså de har ju en väldig tillit inom gruppen. Så det är någonstans liksom det här, för att återgå till Putnam, alltså de har ett väldigt starkt socialt kapital, även om det är så kallat negativt kapital. Det är ju, jag menar, Hells Angels brukar vara det klassiska exemplet där. Är det det? Det är någonting med den liksom partikulära tilliten som är oerhört stark, men den lite mer perifera är väldigt låg.
Ja, alltså, man kan ju säga så här, om man ska vara lite mer liksom nyanserad vad det gäller Sverigedemokraterna, så kan man ju säga att ett problem som vi har i Sverige och även då haft i USA är ju att de etablerade partierna i Sverige har så att säga rört sig bort ifrån idén just om medborgarskap och nationalstat. Så det är ju inte så liksom att Sverigedemokraterna bara liksom kommer som, du vet, hemska rasister utifrån, utan de pekar ju på faktiska problem. Och de omfamnar idéer som tidigare var helt centrala, inte minst inom socialdemokratin på 30, 40, 50, 60-talet. Så det, där liksom finns det ju också en föreställning om någon form av solidaritet, inom då, i det här fallet då, nationen Sverige. Så det är viktigt att liksom komma ihåg. Sen är det så att det är klart att det finns en dynamik, den här liksom polariseringsdynamiken som liksom, så att säga, har de här effekterna av att bland, tror jag, Sverigedemokrater och liknande grupper i det amerikanska samhället, att de så att säga känner liksom sig lite grann utsatta för liksom en kritik som gör att de börjar ha mindre så där, av den här generella tilliten till så att säga befolkning i allmänhet som de, och media i synnerhet som de uppfattar som liksom väldigt liksom ute efter dem. Man kan säga så här att i USA så är det säkert precis som du säger att inom grupper så finns det liksom en känsla av gemenskap och solidaritet, och det kan ju då bland annat liksom organiseras runt idéer som kan utifrån ses som helt vansinniga av olika slag. Och jag menar, det är ju, kan man ju säga om vilken religion som helst. Alltså om man bara liksom tittar på det. Så det, vi kan ju som människor har vi ju tendens att komma överens om olika berättelser och föreställningar som blir våra. Och de får man, utsätter man dem för mycket faktagranskning, så brukar ju ganska mycket av det falla samman. Helt
Just det. Ja, men det är ju när en grupp inte liksom litar på andra, och de andra grupperna dessutom som avskärmar sig från dem, så får du ju den där paradoxala effekten att omvärlden stärker deras egen sammanhållning. Right.
Och jag tror att, alltså, någonting som jag brukar ofta säga är att i de här debatterna liksom kring, låt säga, främlingsfientlighet, så får vi inte glömma bort att vi människor är ju liksom, det finns inget vi behöver förklara vad det gäller främlingsfientlighet. Det är liksom en del av vårt DNA. Vi kommer från grupper på 200-300 människor som överlever på grund av att vi är misstänksamma mot andra grupper. Det stora, det som är det mirakulösa, är hur vi lyckas skala upp en känsla av ett gemensamt vi på en sån nivå som en nationalstat, 10 miljoner människor i Sverige. Det är det som är, that's the real story. Och det är det som gör det så tragiskt när man så att säga från det liksom, du vet, vänster och liberalt håll vill så att säga kritisera nationalstaten som någon slags hemskt nationalistiskt xenofobiskt projekt. För då har man liksom inte förstått vad som är grejen med en statsbildning, vilket är det här fantastiska att vi lyckas komma bort ifrån tribalismen. Sen tycker jag ju så, givetvis att vi kan ställa frågor om hur man kan skala upp ytterligare. Va? Det är ju en rimlig fråga, men då måste, vi kan liksom inte hoppa över nationalstaten och säga, nej men usch, jag är inte sån här hemsk nationalist. Jag är kosmopolit, jag älskar alla människor runt om i hela världen, jag litar på alla. Mm. Där blir det ju bara lite tramsigt på något sätt. Va? Mm. Och det är väl där va, som jag ska säga att Sverigedemokraterna och även då republikanerna i viss mån i USA ändå har haft och har ett slags trumfkort. Va? För de liksom har greppat va, vikten av den typen av gemenskap och identitet va, som en grund för ett samhällskontrakt och för solidaritet och så vidare. Och där tror jag liksom vi får hoppas nu att man liksom nyktrar till lite grann va? Så att inte detta liksom blir en fråga som skiljer liksom för mycket utan där vi faktiskt kan ha ett samtal tillsammans.
Det låter ju som att de progressiva krafterna då också gjort misstaget att ställa progressiva värderingar i kontrast mot liksom lokal patriotism. Jag menar, om jag någon gång förhäver mig och anser mig vara europé eller, så brukar min fru ofta påminna mig att jag egentligen inte vill äta några äpplen från någon annanstans än Bjäre för att jag tycker att Bjäre är bäst.
Liksom, så
det gäller att kunna ha båda de där identiteterna nära till hands och inse att man än skäms för att man tycker att Bjäre är lite bättre än Kullhalvön, så är det någon slags fakta då?
Ja, men, nej, men det är precis, jag tror det är exakt så att vi måste dels ha lite sinne för humor va? Och liksom också förstå liksom att alltså, man kan tänka olika från dag till dag. Va? Alltså, till exempel när jag bodde i Kalifornien va? Och det dök upp en norrman och en dansk där va? Så kände ju vi att vi hade ohyggligt mycket gemensamt. Men det räckte, man kunde även ha en fransman eller en tysk där, för då kunde vi plötsligt vara europeer tillsammans. Va? Men när du sen åker till Europa och åker ner till Bryssel, va? Ja, då har man ingenting gemensamt med fransmän och greker längre. Va? Och är vi här uppe i Norden, va? Så är vi ju besatta av det som Freud brukar kalla för liksom, de små skillnadernas narcissism. Va? Liksom vi är besatta av, gud, vi är ju så väldigt olika norrmännen. Och danskarna tycker svenskarna är helt bizarra. Va? Så det är liksom, det beror på var vi befinner dig. Och som du säger, va, liksom, vi kanske då tycker när vi är i Danmark så tycker vi svenskar, det är, vi håller ihop. Va? Men sen så när vi är i Sverige så kanske du och jag tycker att skåningar är ändå lite liksom annorlunda från de här eländiga stockholmarna. Mm. Och sen kommer vi ner till Bjärven och så har vi synpunkter på Österlen. Va? Mm. Alltså, du vet, så jag tror du har en väldig poäng där. Va? Och där måste vi liksom kunna förstå va, att liksom situationsmässigt så liksom händer det grejer. Va? Men vi måste kunna ha en respekt både liksom för det lokala, det nationella, det europeiska och det globala.
Mm. Avslutningsvis, tre böcker som inspirerat dig på det här området.
Jag kan ju säga det att det är klart att du har ju nämnt Putnam, han har ju varit en viktig figur för mig också. Men jag delar ju liksom lite grann din syn att det är kanske också samtidigt på något sätt någonting som vi rört oss lite grann ifrån. Jag själv just nu sitter jag och läser Henrik Berggrens trilogi om andra världskriget, så jag är lite besatt av den för ögonblicket. Och den handlar ju inte specifikt om tillit, va? Men den handlar ju om Sverige i en krissituation. Och jag tycker den är fascinerande just för att han är så fantastiskt bra på att fånga liksom ett perspektiv också lite grann underifrån, va? Vad som händer i Sverige. Sen läser jag en annan bok av en svensk ekonomhistoriker som heter Carl Wennerlind. Och det är en bok som handlar om David Hume, alltså den stora skotska upplysningsfilosofen. Och som går in och tittar på hans ekonomiska tänkande. Och något som är väldigt viktigt just för tillit, alltså hur pengar konstrueras. Hur viktigt för en ekonomi just sällskapligheten är, alltså reciprociteten och hur civiliserande detta är. Va? Detta är liksom skrivet av en svensk som tidigare stadion var en radikal marxist. Va? Så det är så kul att läsa nästan en slags hyllningssång åt marknadsekonomin, va? Som en civiliserande kraft. Men den är en jättefin bok också, va? Som jag har haft mycket glädje av att läsa. Och sen har jag just nu så har jag precis börjat läsa en bok också som handlar om, som ligger nära det som jag själv forskar om, som handlar om det svenska, liksom misstron i Sverige, som är en bok som handlar lite om något som jag själv jobbar med nu, nämligen liksom, hur ser det ut på olika, i olika lokalsamhällen i Sverige.
Och vad heter de som skrivit den tredje boken?
Den boken heter Det svenska missnöjet och är skriven av Johanna Lindell och Lisa Pelling.
Utmärkt. Och då kommer vi som vanligt att länka till dem i beskrivningen till den här podden. Tack snälla för att du kom hit.
Tack, tack.
Och det vi hörde var samtalet med Lars Trägård, historiker och forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Vem tror du skulle uppskatta att höra just det här avsnittet och som dessutom skulle lita på ditt omdöme? Dela med dem med hjälp av de där knapparna som finns i din podd-app. Dela i sociala kanaler är det här stegen Perspektivpodd du ska använda. Och är du inne och petar i appen och lyssnar via Apple Podcast eller Acast får du hemskt gärna ge oss 5 stjärnor i betyg också. Det hjälper andra att upptäcka det du just hört och de andra avsnitten. Det är faktiskt det populäraste sättet som folk hittar till oss. Genom att någon annan har vittnat om att det här podden ger dem just det som det heter, perspektiv. Producent är Jens Back, klippning Hanna Brandén, mixning stod Stray Dog Studios för och jag heter Per Granqvist. Nästa gång ger vi dig perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Vi hörs då.